Jag läser från första Timoteusbrevet, kapitel 1 och vers 12. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroendet och tog mig i sin tjänst. Det var en kille som tittade på mig med stora ögon som gamla femöringar, om någon minns hur de såg ut. Han var med pappa och mamma på möte för ett tag sedan och fixerade mig. Var liksom väldigt så här tagen på något sätt av atmosfären. Och så kom han fram efteråt och på ett lillgammalt sätt vill han prata med mig om hur det här är att försöka tjäna Gud. Och jag kände den där lilla knatten 11 år. Han bar på någonting. Så kan det vara. Och så sa han på ett lillgammalt sätt, är det inte tungt det där att åka runt och predika? Jag tyckte det var så rörande. Är det inte tungt? Och jag gick och tänkte på det efteråt. Och då började jag faktiskt, då ingen såg mig, började jag gråta. Och så tänkte jag, jag vet vad som skulle vara blytungt. Att av olika skäl vara förhindrad att få leva i kallelsens famntag. Jag älskar de här orden av Paulus. Det är som att han öppnar sitt hjärta för en yngre generation och berättar att han har ingen slavpiska över ryggen. Han är driven av kärlek. Och så skriver han, jag läser igen. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Jag var inbjuden till en missionskyrka. Och vi skulle ha en sån här konferens. En ganska numerärt stor församling. Med ett stort barn- och ungdomsarbete. Och så ringde ordföranden på tisdagen. Vi skulle börja på fredag. Och han sa att alla ledare, SMU-ledare eller vad de kallar sig för. De har en önskan att vi kunde ha en frukost. Och samling på lördag där du talar till ledarna över ämnet, duger jag att vara ett redskap åt Gud? Och jag blev väldigt rörd. Jag tyckte jag såg den här gråhårige äldre ordföranden framför mig. Han tänkte på alla de där ungdomsledarna. De vill att du ska tala över ämnet, duger jag att vara ett redskap åt Gud? Och jag kände hur det liksom självde av längtan bakom där orden. Vi vill ju tjäna Herren. Duger jag? Och så när jag började förbereda mig så kom ett annat stämningsläge in. Jag tänkte, så typisk svensk kristenhet. Att slå ner blicken och hela tiden känna att här, det kan inget hända här. Och, duger jag? Duger jag? Duger vi? Jag möter många uppriktiga, ärliga kristna som har kommit in i ett tänkande där man ser så negativt på församlingens möjligheter. Och en del har tron på Gud kvar men har tappat visionen för församlingen. Och här tror jag det är ett område som behöver återupptäckas och någonting som behöver helas. Duger vi? Ja, man kan tala i timmar om hur eländigt det är. Och hur många fel och brister det är. Och duger jag? Man riktigt känner att de rodnar bara de ser sin egen spegelbild. Jag åkte dit och vi hade en underbar lördag förmiddag. Och jag berättade hur det låg till. Och det gjorde jag genom att citera min Herre och Mästare Jesus själv. Vet ni vad han säger i sitt avskedstal? Och då vet han ändå, då de här fiskarpojkarna står framför honom, så vet han. Ni kommer att tvivla och förneka allihopa. Och ändå tittar han på dem. Han ger dem sitt fulla mandat, sitt fulla förtroende. Och så säger han: det är inte ni som har utvalt mig. Jag älskar de orden. Fatta hur det ligger till. Jag har till och med svårt att sjunga sånger som börjar så här: jag fann vad jag sökte. För egentligen var det inte jag, det var han som tog initiativet. Han tittar på Petrus och de andra och säger: det är inte ni som har utvalt mig. Det är jag som har utvalt er. Och jag har bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Då ska ni få vad ni ber om. Min fader ska bli förhärligad. Så här talar Jesus. Utvald med en bestämmelse. I samma ögonblick kallelsen till hans rike berörde strängarna i ditt inre. I samma ögonblick du upplevde att han kallade på dig, så hade han tanken klar för resten av din stund. I den här lilla människan ska min far bli förhärligad. Här ska det bli frukt för mitt rike. Så är det. Sen citerar jag några bibelord till. Bland annat Filipperbrevet 4:13. Det har följt mig genom hela livet. Jag var så blyg som tonåring. En liten stackare utifrån landet. Och ändå brände kallelsen. Och jag fick ju börja vara med på olika sätt. Men det här bibelordet, det fanns där. Och det har kommit och mött mig gång på gång genom livet. Då Paulus antagligen fängslad i svåra omständigheter. Han borde ha odlat bitterhet och självmedömkan och allt annat. Men ingenting sånt. Medan kedjorna kanske rasslar mot stengolvet, så skriver han glädjens brev, Filipperbrevet. Det sjunger av glädje. Det är seger i de mörkaste situationer. Och så skriver han: allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är en underbar bekännelse. Kanske lite osvensk. Men du ska inte alls uppleva att det finns någonting av storslagenhet och högmod i de här orden. Det är inte det handlar om. Utan vad Paulus säger fritt översatt, det är att jag har lärt mig att lita på Herren. Det är han som kallade mig. Och gör jag vad han vill att jag ska göra, då vet jag att han är med mig med sin fulla välsignelse. I levande Bibeln, känner ni till den friare bibelöversättningen? Där är den versen översatt så här: jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus som ger mig styrka och kraft. Ska vi ta det i korus? Jag läser före några ord i taget. Jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus som ger mig styrka och kraft. Så frågan är ju vad Gud vill. Om bara det landar i vårt inre. Jag fick en känsla när jag gick in här. Att vi skulle sätta upp en spegelvägg, kände jag. Och så skulle hela församlingen, skulle skjutsa hit dem. Så alla skrivna medlemmar skulle komma hit. Och så skulle ni ställa er tätt in till varandra. Framför den där spegelväggen. Och se den där vackra bilden. Församlingen i Helgarås. Och börja upptäcka hur rik den här gemenskapen egentligen är. Och så skulle ni skriva över den där spegelbilden: Jag kan göra allt som Gud ber mig om, tack vare Kristus som ger mig styrka och kraft. Det är oerhört att lägga märke till att då Gud vill göra stora ting, det är ett mönster genom hela historien och genom hela Bibeln, då det är riktigt avgörande tider på gång och stora saker är i görningen, då är Gud på jakt efter de där små och oansenliga. Det har alltid varit så. Han letar efter stridsmän efter sitt hjärta. Han letar efter de svaga och små som måste kasta sig med allt sitt beroende på honom. Duger jag? Tänkte berätta, jag känner jag ska vittna personligt några minuter till. Tänkte berätta om en riktigt nära vän till mig. Som växte upp i södra Lappland. Han hade så jobbigt i småskolan. Han blev mobbad. Tappade allt självförtroende. För han hade enorma svårigheter att kunna läsa och skriva. På grund av ett handikapp alltså. Och man hade inte så mycket förståelse för sådana saker då. Och han kommer ner sig som förtvivlan och blir så nedtrampad. Och utifrån det kommer stamning. Han kan knappast säga en mening som någon förstår. Liten kille. Men han är med i pingstförsamlingen med pappa och mamma. Där väckelsens eld brinner. Och då han börjar komma upp i tonåren. Så mejslas kallelsen ut. Till ett speciellt land i Sydamerika. Församlingarna stod inte på rad. För att erbjuda understöd eller liknande. Pastorn var ytterst tveksam. Och så där. Ja, så kan det vara. Men ut kom han. Åk till det landet. Jag kan berätta oss emellan vad det är för land och vad han heter. Kunde få åka dit. Och få vittnesbörd efter en 50-årig gärning. Kanske inte den största predikanten. Men en ledare som ses som en apostel. Ibland massor tusentals av kristna. Så gör Gud. Så skulle han äntligen pensionera sig för några år sedan. Han närmar sig 80 år. Han är trött och sliten. Hans lilla rara fru lika så. De avvecklar allt där ute. Ska flytta hem till sitt gamla fosterland. Vad gör han då? En gammal man som är värd all vila. Då tar han 2 veckor i fasta och bön. Alltså man känner lite vördnad. Fastar och ber. Och böjer sina knän och säger Gud, visa mig en plats i mitt älskade fosterland där jag kan vara med och göra skillnad. Och från värmen i Sydamerika så pekar Guds finger på Överkalix uppe i Tornedalen. Inget fel på det, men det är mycket myggor och mycket snö. Och där finns ett litet kapell som heter Saron. Som tillhörde det som kallades Örebromissionen för. Det har inte varit bedrivet just någon verksamhet där på många, många år. Den församlingen utövs sedan länge tillbaka. Kapellet ägs numera av Pingstkyrkan i Kalix. Min vän och hans hustru åker dit, flyttar in. Det är en liten kyrksal. Så finns det en liten lilla sal och ett litet kyffe som ska kallas kök. De flyttar in där, har inget privat. Vet ni vilka i Överkalix som gör hem alla invandrare, ungdomar och missbrukare? Vad hade de runt omkring sig? Det var de i det där lilla kyffet. Där flyttar de in. Alltså jag känner sån vördnad. Och så börjar han be så här som en vis gammal missionsman. Han vill ha spets på sitt böneliv. Så han ber Gud, visa mig nyckelpersonerna i det här samhället. Det är det. Det är så man ska be. Visa mig vilka jag ska vinna. Eller som man sa förr, lägg en själ på mitt hjärta. Visa mig Gud. Led mig i kontakt med nyckelpersoner här. Och han har tro för det. Och börja gå ut på samhället redan första dagen. Och innan första veckan är slut så har han lärt känna Peter. Och hans sambo, de är numera gifta. De var i ett fruktansvärt tillstånd. Hon har med olika män fått flera barn. Alla är borttagna. Sociala myndigheter måste gripa in. Där var en sån förnedring, sån kaos. Så det finns inga ord för att beskriva det. Det är värsta drogmissbruk. Och Peter... Han har varit fruktad i hela Norrbotten som den största bland affärsmän då det gäller narkotika och droger. Tung, kriminell belastad. Den här gamla gudfruktiga missionären borde ha varit livrädd. Men det var han inte. De finner varandra. Och han bjuder hem dem på middag. Och börjar dela sitt liv. Och det går bara någon vecka till. Så ber de frälsningsbön tillsammans. De där har aldrig varit i en kyrka förr. Och nu vet ju både du och jag att ibland kan det ju vara en process och det kan vara kampfyllda tider då människor liksom vill lämna det gamla. Men i samma ögonblick som han utmanar dem att be efter honom i frälsningsbön så klipps alla gamla band av. De blir fullkomligt befriade från missbruket och begäret. Och blir döpta i helig ande och börjar tala i nya tungomål. Jag vet vad jag talar om. Jag har mött dem flera gånger. Senast för några veckor sedan. Nu är de gifta. Nu är jag uppe där för ett par veckor sedan. Då kom han och visade mig. Han har fått körkortet tillbaka efter massor med år. Och vet ni vad han gör nu? Han är anställd av kommunen för att vara med och hjälpa till i skolans värld. Och vara en resurs bland ungdomarna. Det är ni. Och sen börjar en efter en bli frälst. Min gode vän, han fick börja reparera dopgraven som inte har varit igång på 30-40 år. Nu har det varit dopförrättning efter dopförrättning. Och det är inte bara en typ av människor. Vet ni, den sista han bad för nu, det är gamle rektorn. Han har varit rektor i 30 år i Överkalix. Och en kulturpersonlighet och lokalpolitiker som alla känner i hela bygden. De bara möts. Guds ande där och har verkat och varit före. Och han kommer igenom sin underbar frälsning. Han ledde mötet nu när jag var där, gamle rektorn. Och strålar av glädje. Och jag tittade på min vän, Claes Gunnar. Och man blir så tagen. Och man inser vad ovärdigt det är. Att hålla på och nedvärdera både sig själv och varandra och församlingen. Här kan inget ske. Jo, det kan ske vad som helst. Det finns inga gränser för vad Gud kan göra. Vi sätter ju upp gränser med vårt sätt att tänka och vi begränsar. Och därför måste hjälparen den heliga ande få komma in i vårt böneliv och i vår gemenskap. Så vi känner att gränserna bara sprängs. Gud kan göra vad som helst. Och han älskar att bruka. Den som känner sig liten och som är det i andras ögon. Paulus, han förmanar ju sina vänner i Korinth. Det är lite precis som han säger. Väx inte för fort, pojkar. Kom ihåg. Minns. Glöm inte. Glöm inte hur det var. Då Gud ville bygga sin församling i Korinth. Då gick han runt i storstan och letade. Efter den som var svag, föraktad, den som ingenting var. Det var dem han tog och gjorde till byggstenar. Så man kanske kunde göra en teologi av det och säga. Ju mer ingenting jag får nåd att bli mig själv. Ju mer någonting kanske jag kan bli i Guds hand. Jag tror ju att ofta är det där kampen står. Att vi många gånger vi har så mycket av egen kunskap och det är utifrån de liksom gränserna vi tänker att Gud ska verka. Gud kan göra vad som helst. Jag har bara berättat en gång förr i livet. Jag ska berätta nu också en märklig sak. Som kanske gör det ännu tydligare. Att Gud älskar att visa att det är hans verk. Vi bodde i Vrikstad och våra barn växte upp i Småland. Tillhörde missionskyrkan där, en underbar församling. Och så hände det ibland på måndagar att jag jobbar lite extra på ett stort hem för mycket svårt förståndshandikappade. Kunde berätta länge, både mycket vackert och gripande och mycket hemskt. För de som var gamla, de hade en historia. Då vi inte behandlade sådana människor särskilt respektfullt. I alla fall, där bodde Adolf. Han är hemma hos Gud nu. Han var kändis, han var en visa på stan kan man säga. På kalasen skojar man, för han var ute överallt och han bar sig åt så att det blev liksom roliga historier överallt. Han var på ett mycket litet barns nivå intellektuellt. Han kunde inte forma knappt några ord. Absolut inte en vettig mening. Det bara fladdrade och for åt alla håll. Men han gick på alla möten i Pingstkyrkan och Missionskyrkan. Och tänk vad denne Adolf som de har skojat om. Tänk vad han fick uppmuntra många evangelister och pastorer. Det kom den evangelist till församlingen och sa: är det någon som vill bli frälst ikväll? Adolf, i 30 år, varje möte. Och tror ni inte Gud ser det? Sen skulle vi ha tältmöten i sommar. Reste 1000 manna tält. Och så hade vi kallat en av Sveriges mest kända riksevangelister. En man som jag beundrat oerhört. Han har varit känd för att ha ett så ljus sinne, vara så glad, så positiv och trosfylld. Ingen av oss hade den blekaste aning om vad han kämpade med. Han hade 30 mil ner till den här konferensen. Och han sitter bakom ratten och har ångest, panikångest. Och den tar över ibland så han måste stanna på parkeringsplatser. Han är fullkomligt tillintetgjord. Och de har problematiker. Han har det runt omkring sig. Det finns saker och ting som har fullkomligt brutit ner hans mod. Och han tänker, ska jag stå upp inför människor? Jag kan inte. Och så kommer han fram en timme före första mötet. Det är tomt i tältet. Han går in där, sätter sig på första bänk. Och huvudet sjunker ner i händerna. Och ner i knät. Och han orkar inte formulera någon bön. Bara en förtvivlan suck liksom. Har ni hört uttrycket om Simon i Bibeln? Att han kom på andens tillskyndelse. Har ni hört det? Nu kommer Adolf på andens tillskyndelse. Och cyklar rakt in i tältet. Är det sant jag berättar? Det finns många som skulle kunna verifiera. Ställer cykeln mot en av bänkarna längst fram. Och plötsligt så är det inget fladder och snurr. Han beter sig värdigt som en gammal prost nästan. Och går stilla fram. Och lägger sina båda händer på min pastors kollegas huvud. Och börjar profetera. Den pastorn satt i min gillestuga sen på natten och grät och skrattade och bekräftade att det var detaljer i det budskapet som löste honom från all hans ångest. Så här verkar Gud. Det är bara nåd allting. Han tog mig i sin tjänst. Han fann mig vara förtroende värd. Det är ni. Jag tror att vi är inne i en tid nu då vi som lokala församlingar verkligen behöver söka Guds vilja. Det drar åt så många håll i kristenheten. Underbart är att komma till församlingar där det finns ett målmedvetet och bedjande ledarskap. Och man känner här finns ett grundakord, en vision från Gud. Och jag tror att det här med kallelsen, det behöver lyftas fram på ett helt nytt sätt i kristenheten. Vi behöver kallelsemedvetna människor. Som går sin väg rakt fram. Som har en integritet i den där kallelsen från Gud. Jag vet vad jag gör. Jag vet vad jag håller på med. Och jag har Gud med mig. Det sa Bogren, en prästdräng uppe i Gästrikland. Han var ju anställd för att vara lite svag, minst sagt. Men prästen förstod att Gud använder honom och lät honom gå ut och predika. Och han var stor och kraftig och han hade händer som en ladugårdsdörrar ungefär. Och det berättas om honom att han kommer till gränsen, till en ny socken. Då lyfter han sin väldiga högra hand och ropar med tordens röst. Här kommer Gud och Bogren! Och det var han som myntade uttrycket, en man och Gud är alltid majoritet. Är det inte härligt? Alltså då du vet, jag har Gud med mig. Då blir man inte så fruktansvärt beroende av vad man kan känna och förnimma och omständigheter. Det föder en integritet och vila. Jag går med Gud. Jag kan göra allt som Gud ber mig om. Amen. Jag ska inte tala mer. Jag ville med det här få uppmuntra dig. Vi blir stilla i bön en liten stund nu. Och jag tror att en mening med den här kvällen är att några här ska känna en stark uppmuntran att verkligen söka Guds viljas väg. Söka bekräftelse på det där som du har upplevt att Gud vill att du ska göra. Gud välsigne dig.